Vi har talat ett par söndagar om tryggheten i Gud i en tid när det är så mycket, nästan allting verkar osäkert och svajigt och skakigt. Vi började för två söndagar sedan med den där texten i Filipperbrevet där det står: bekymra er inte för någonting. Och vi konstaterar att det där är en extremt provocerande utsaga. För det finns alltid någonting att vara bekymrad för, åtminstone det är så min värld. Jag vet inte hur din värld ser ut. Men vi talade en bit om det där. Så fortsatte vi förra söndagen och talade om församlingens uppgift i svåra och mörka tider. Och så konstaterade vi, eller jag gjorde det och det var ingen som protesterade, att församlingens uppgift ändras inte. Utan församlingens uppgift, oavsett hur tiden ser ut, så är församlingens uppgift alltid att berätta för människor om Jesus Kristus. Och det spelar ingen roll om det är medgång eller motgång, om det är sol eller regn eller vad det än är. Så är det ditt och mitt primära syfte i den här världen att berätta för människor om Jesus. Och jag tänkte fortsätta lite grann på det spåret. Idag och sen nästa söndag så kommer Evelina och liksom, ja, styra upp den här predikoserien och avsluta den. Men jag skulle vilja tala lite grann om vad jag tror att Guds ord säger till oss. I en tid av oro, osäkerhet och svårighet, en tid när ondska, orättvisor och orättfärdighet breder ut sig allt mer. Och vi ska läsa en text ifrån Jesaja, men innan vi gör det så vill jag bara påminna om liksom den här berättelsen som ligger bakom temabilden som vi har använt för den här predikoserien. Med Daniel i lejongropen. Och det handlar ju om när det judiska folket har blivit bortfört i fångenskap från Judén och Jerusalem. Ungefär 586 före Kristus så skedde det. Kungen i Babylon fick någon sorts hybris och krävde tillbedjan. Och Daniel var en av alla de här judarna som hade deporterats från Jerusalem. Och han vägrade att tillbe någon annan än Israels Gud. Och som straff för det så blev han kastad i en grop som var full av hungriga lejon. Men Gud skyddade honom där och han liksom satt där och gullade med den där lejonen till de släppte ut honom igen. Och ingenting hade liksom hänt. Och jag tänkte på häromdagen, det finns ju en sån berättelse till i Daniels boken där förutsättningarna är ungefär de samma. Den här kungen, den tidiga kungen som krävde tillbedjan. Och Daniels vänner Sadrak, Mesak och Abednego vägrar att tillbe kungen. De tillber Israels Gud. Och deras straff blir att bli kastade i en brinnande ugn. Det är ju humanistiskt och fint. Men när de här tre männen står där i den brinnande ugnen, så de som är utanför, de kan se det är en fjärde person där. Och så inser man att Gud själv är med dem mitt i detta. Och de kunde efter ett tag då kliva helt oskadda ur den brinnande ugnen. Det står i Daniels bok att inte ens deras kläder luktade bränt. Och jag tänker utifrån de här berättelserna och andra berättelser i Gamla testamentet, det är ganska lätt att fatta att Guds folk, judarna, upplevde väldigt, väldigt svåra tider under den här fångenskapen i Babylon. Trycket mot dem varierade säkert under de här 70 åren ungefär som fångenskapen varade. Men det var aldrig lätt. Och ibland så var förföljelsen massiv. Och jag ville påminna om det innan vi läser bibeltexten. Därför att den text som vi ska läsa är skriven till det folket. Och rakt in i den situationen. Alltså skrivet till det judiska folket när de befinner sig i fångenskapen i Babylon. Och det är skrivet av Jesaja som levde så där 150 år tidigare eller något. Han dog ungefär 115 år, ja. Beror på hur man räknar lite grann. Men ungefär 115 år innan babylonerna intog Jerusalem och förde bort dem i fångenskap. Kan man ju undra, liksom, ja, men hur kan man då säga att den här boken är skriven rakt in i den babyloniska fångenskapen? Ja, grejen är att det här är ju en märklig bok. Den varnar för det som ska hända. Och sen förklarar den varför det som ska hända kommer att hända. Och så konstaterar den att nu händer det. Den här boken har 66 kapitel. De 39 första handlar om just det här. Vad som ska hända och varför det händer och att det händer. Det finns några hoppfulla löften i den avdelningen av boken också. Till exempel den här jultexten om barnet som ska födas. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given och det här. Men huvudsakligen så är de här 39 första kapitlen fyllda av dom och straff. Och sen i kapitel 40 så vänder det så totalt. Det vänder så mycket och det är sån skillnad på liksom den första och andra delen. Så att det finns till och med de som menar att det måste vara en annan Jesaja som har skrivit det här. Och jag har ingen aning, jag bara konstaterar att Nya Testamentet citerar från alla delar av Jesaja och kallar det för profeten Jesaja. Så kan väl hålla oss till det då. Det vänder där. Kapitel 40 börjar med tröst för Guds folk. Och sen fortsätter det spåret till den sista kapitlet med nåd och tröst och hopp. Lite kuriosa, det här betyder egentligen ingenting, men det är ändå lite spännande. Det är alltså 66 kapitel i Jesaja. Det finns 66 böcker i vår bibel. Jesaja säger 39 kapitel beskriver det gamla. Det som har orsakat eländet. Och det finns lite hopp invävt i det, men det är liksom det gamla och det som har orsakat katastrofen. I vår bibel så finns det 39 böcker som hör till gamla testamentet och beskriver det gamla. Och sen i den 40:e som motsvarar då det 40:e kapitlet i Jesaja, så börjar i den 40:e boken i vår bibel, så börjar evangeliet om Jesus Kristus. Det finns ingen teologi i det, det är bara intressant kuriosa, tänker jag. Lite så. Texten vi ska läsa kommer liksom från den här delen av Jesaja. Jesajas nya testament, om du så vill. Liksom. Det står så här i kapitel 60 och från vers 1. Nu läser jag just den här texten från Nu-bibeln. Du får läsa vilken bibelöversättning du vill. Det står så här. Res dig upp. Låt ditt ljus lysa. Ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Mörker täcker jorden, töcken omger folken, men över dig ska Herren stråla. Över dig ska hans härlighet visa sig. Folken ska vandra i ditt ljus och kungar mot glansen av din soluppgång. Wow. Alltså till ett Guds folk som lever i en extremt pressad tid. En tid när landets ledare har gripits av storhetsvansinne och omger sig med bara jag säger. I en tid när man blir straffad och hånad för att man vill göra det som är rätt. I en tid när empati och omsorg om den svaga och fattiga föraktas och misstänkliggörs. I en tid som Jesaja sammanfattar så här i kapitlet innan. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. För sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och den som undviker det onda blir plundrad. I en sån tid, älskade vänner, så talar Gud till sitt folk, till de som bär hans namn. Och så säger han, res dig upp. Låt ditt ljus lysa så att folken, så att människorna kan vandra i ditt ljus. Amen. Är du här idag? Vi vet ju att Jesus säger i Johannes 8 att jag är världens ljus. Och det är också så Johannes evangeliet först presenterar Jesus. Det står i Johannes första kapitlet i Johannes evangeliet, den 9:e versen. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma in i världen. Och då har Johannes redan skrivit i vers 4 och 5. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Halleluja. Och jag älskar de här verserna, det vet du som har lyssnat på mig under några år. Men har du tänkt på att Jesus faktiskt gjorde en sorts begränsning av det där? Att jag är världens ljus. Hur länge är Jesus världens ljus? Och han säger faktiskt så här i Johannes 5. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Vad händer sen då? När Jesus inte längre är kvar som människa i den här världen. Vad händer då? Och det finns ju några fantastiska kapitel i början av Matteus evangeliet. Där Jesus sitter på sluttningen ner mot Genesarets sjö. Vi måste ha med lite Israelbilder i våra predikningar då och då. När Jesus sitter där på sluttningen ner mot Genesarets sjö och talar till helt vanliga, enkla människor som tror på honom. Den här predikan som vi kallar för bergspredikan. Och så säger Jesus till de här helt vanliga, enkla människorna som tror på honom att ni är världens ljus. Amen. Och där finns det ingen tidsgräns. Någonsin. Ni är världens ljus. Det står så här. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Res dig upp, låt ditt ljus lysa, för ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Det är mörkt. Det är töcken. Men över dig som tror, som bär hans namn, ska Herren stråla. Och över dig ska hans härlighet visa sig. Så att folken ska vandra i ditt ljus. Och kungar röra sig mot glansen av din soluppgång. Och du vet, när jag läser det och förstår det här sammanhanget, så kan jag inte få det till någonting annat. Att hur mörkt det än är, hur mycket ondska och orättvisa och orättfärdighet, hur mycket det än breder ut sig, så är uppdraget och uppmaningen till oss som Guds folk och till oss som församling: låt ditt ljus lysa. Och grejen är att det är ju fortfarande hans ljus, det fattar du. Det är ju inte vår lyskraft det handlar om. Har aldrig gjort. Och det är väl tur det. Det är fortfarande Jesus som är världens ljus. Men han lyser i oss och genom oss, vanliga, enkla människor som tror på honom. Och kanske kan det här hjälpa oss lite grann i alla fall att förstå någonting som vi läste den första söndagen som vi hade det här temat. För i texten från Filipperbrevet 4 som vi läste då, så finns det en mening som man lite grann kan undra hur den har med saken att göra. Jag vet inte om du tänkte på det. Alltså, Paulus skriver så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Jag tror, jag anar, eller rättare sagt, jag tror mig veta att det här liksom inte handlar om någon sån här artig vänlighet att hålla upp dörren för någon, eller det kan ju göra det också, men du fattar liksom, det är ju inte det här, det professionella leendets vänlighet. Och det här ordet som här då är översatt med vänlighet, översatt på en del andra ställen i Nya Testamentet med mildhet och godhet. Den engelska översättningen NIV har gentleness. Det handlar om medkänsla, det handlar om förståelse, det handlar om värme, det handlar om tröst, det handlar om omsorg. Och vill man uttrycka det här kort och enkelt, så skulle man kunna säga att ja, men det Paulus säger, eller Gud säger till oss genom Paulus, det är ungefär att visa den här världen någonting helt annat än det den själv erbjuder och promotar. Amen. Visa den här världen något helt annat. Jag var god vän med en man som heter Kjell Sjöberg. En del av er som är i min ålder och äldre minns Kjell Sjöberg. Han talade mycket om det som man ibland kallar för andlig krigföring. Och det är ett lite skumt begrepp. Vad betyder det? Ja, men det betyder att det finns en fientlig makt som försöker förstöra och förgöra den här världen. Och att liksom i bön och fasta och lovsång och tillbedjan strida mot den makten. Men Kjell som var en bönens man, han sa ändå rätt ofta så här. Att för mig så är andlig krigföring, liksom att kämpa i den andliga striden, det är att komma med en motsatt ande. Och det är så bra, eller hur? Jag menar, är det tjurigt så kommer du och är lite glad. Ja, men jag är inte glad. Nej, men du kan bli. Är det orenhet så kommer vi med renhet. Är det bluff och båg så kommer vi med ärlighet. För vi kommer med någonting helt motsatt det som den här världen erbjuder och promotar och lyfter upp som någonting som är eftersträvansvärt och häftigt och fantastiskt. I Galaterbrevet, jag trodde nästan du skulle landa lite grann där för en stund sedan, andra gången. Så skriver Paulus om vad köttet, alltså den fallna människans liv, vad det producerar. Och Paulus sätter det direkt motsats till det som den helige ande föder fram i och genom den som älskar Jesus och följer honom. Vad är det som den här världen som är präglad av mänsklighetens synd egentligen erbjuder och promotar? Och så här säger Paulus. Köttets gärningar är uppenbara. Det är sexuell omoral. Det är orenhet och orgier. Avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Han blev liksom trött där och sen nu för det var bra. Jag vet inte vilken värld du lever i, men när jag tittar på den här världen som jag lever i så ser jag, ja men det är ju det här. Som inte bara existerar utan det är ju det här som promotas. Det här är normalt. Det här är för en del människor nästan eftersträvansvärt. Att leva det i livet. Hur packad var du i helgen? Om man lyfter fram orenhet, omoral, och sätter det på höga positioner. Om man säger till människor, satsa på dig själv. När Guds ord säger att den som vill bli störst ska bli minst. Och den som vill vara någonting i Guds rike ska vara de andras tjänare. Alltså det är ju en avgrund ifrån att satsa på dig själv. Men vi som vill följa Jesus och som på något sätt vill reflektera hans ljus i och till den här världen. Vi har ett uppdrag att komma med någonting helt annat. Och så säger Paulus, det finns någonting helt annat. Andens frukt, det är kärlek. Och glädje. Och frid och tålamod och vänlighet. Där har du det. Och godhet. Och trohet. Och mildhet. Och självbehärskning. Och sen sånt är inte lagen emot. Jag tycker det är så härligt det sista uttrycket där. Det står i den engelska översättningen. Against such things there is no law. Alltså det här är inte förbjudet. Här finns det inga begränsningar. Det finns ingen begränsning för hur mycket frid man kan ha i sitt liv. Ja, du får bara ha 14% frid. Nej, mot sånt finns det inga lagar. Eller hur? Hur vänlig får man vara mot folk? Ja, det finns ingen gräns. Lagen föreskriver liksom inget sånt. Amen. Hur mycket frihet och frid och glädje får man, hur glad får man vara? Vet du, ibland så blir vi så. Vi blir så djupa så vi nästan tycker att glädje är fult. Eller hur? Ja, men livet är inte alltid så glad. Nej, men det vet väl jag också. Och det vet du med. Att det inte alltid är så lätt att vara människa. Men det finns en glädje. Så du kan stå emot det där som inte är beroende på om det regnar eller det är solsken eller om jag har mycket pengar på banken eller inte har några pengar alls på banken eller vad det nu är som händer. Det finns en glädje som kommer ifrån Gud som det inte finns någon gräns för. Och det finns en frid som vi har sjungit om och som vi predikar om som övergår förståndet. Som är mer än vad du kan fatta det vad det betyder. Det krävs inte så mycket för att övergå vad jag kan fatta. Du kanske är lite smartare. Men Guds frid är större än vad du kan fatta också. Fattar du väl? Det finns ingen lag mot det. Jag tänker då säger den helige ande till Guds folk också idag. Utifrån det här. Utifrån vad anden vill ge till dig och mig. Så säger den helige ande till sitt folk idag. Res dig upp och låt ditt ljus lysa i den här världen. Hur gör man det då? För vi lever ju i samma värld som alla andra. Det är kaos runt oss också. Eller hur? Vi är också påverkade av den här världens mörker. Och ska vi vara ärliga, fast Bibeln säger att vi inte ska ha några bekymmer överhuvudtaget, så är vi också ibland rädda och förtvivlade över hur illa vi människor kan göra varandra. Och jag tänker att det är så oändligt viktigt vad vi fyller oss med. Vet du, Danne höll en sjukt bra predikan för några veckor sedan när han talade om det här. Han talar om att det du fyller dig med påverkar vad du säger. Och det du säger påverkar vad du tror. Och grejen är att det vi fyller oss med påverkar allt i våra liv. Och det påverkar allt som våra liv producerar. Det som är frukten av våra liv påverkas av vad vi fyller oss med. För frukten blir inte god om näringen är usel. Jag säger det en gång till för en del behöver nog höra det här. Frukten blir inte god om näringen är usel. Det finns ganska många texter i Guds ord som pratar om och talar och frågar oss varför dricker du så usla brunnar? Finns till och med en text i Jeremia och frågar varför dricker du ur en brunn som inte har något vatten? Men du vet om vattnet du dricker är en smutsig gyttja så kommer inte det att producera ett friskt liv. Det behöver man ju liksom inte ha så jättehöga studielån för att räkna ut. Om du dricker sopvatten så förgiftar du ditt liv. Men det finns en hjälp. Det finns en sorts checklista tänker jag. Som vill hjälpa dig och mig att fylla oss med rätt saker. Jag vet att jag är skarp idag, jag vet det. Men jag predikar till mig också, du fattar det. Det finns en hjälp som vill hjälpa oss att fylla oss med rätt saker. Och den kommer alldeles efter den här texten i Filipperbrevet 4 som jag har läst några gånger under de senaste söndagarna. Du vet det här med att vara vänliga och inte bekymra er. Och det är en uppmaning. Liksom, fyll dig med det här. För det hjälper ditt ljus att lysa. Det står så här i den 8:e versen i Filipperbrevet 4. För övrigt, bröder och systrar. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Och för att göra det här ännu tydligare, man kan läsa den svenska versionen av The Message. Där står det så här. Kort sagt, mina vänner, det bästa ni kan göra är att fokusera och tänka på allt som är riktigt, ädelt, rättvist, äkta, älskvärt, lovvärt. Det bästa istället för det sämsta. Det fina istället för det fula. Det som är värt att välsigna istället för det som är värt att fördöma. Res dig upp och låt ditt ljus lysa. Ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Mörker täcker jorden, töcken omger folken. Men över dig ska Herren stråla, över dig ska hans härlighet visa sig. Folken ska vandra i ditt ljus. Alltså det finns älskade systerområden. Det finns människor som behöver få vandra i ditt ljus. Det finns människor omkring dig som behöver få del av det ljus som har träffat ditt liv. Det finns människor som du behöver få bjuda in att vandra i ditt ljus. Där du med ditt liv kan förmedla liksom en hoppets stråle, ett uns av hopp in i en människas liv som har tappat sitt hopp. Folken ska vandra i ditt ljus och kunga mot glansen av din soluppgång. Alltså, vi ska be tillsammans. Lovsångarna kan göra klara. Vi ska alldeles strax be tillsammans. Jag ska läsa ett bibelord till. Och det finns inte med här. Därför att det kom till mig när vi stod och bad här innan gudstjänsten inne i bönerummet. Jag vet inte om Gud inte hade tänkt på det innan. Men det var ett skämt. Jag tror att Gud har försökt säga det här till mig under 3 veckors tid. Men jag har inte riktigt liksom fattat det förrän nu här innan. Annars hade du funnits med här på mina slides. Jag tror att det är så här när du hör det här. Budskapet om att låta sitt ljus lysa för människorna. Så finns det mer än en ibland oss idag. Jag upplevde det väldigt starkt när vi stod i bönerummet för en stund sedan. Sen bara känner jag, men mitt ljus har ju slocknat. Det är ju liksom ingenting kvar. Jag har tappat glädjen, jag har tappat frimodigheten, jag har tappat friheten. Jag har inget ljus som kan lysa för någon annan. Ett brutet strå. Ska han inte krossa? Och en tynande veke. Eller som det står i någon översättning. En flammande, flämtande låga. ska han inte utsläcka. Vad är det som behövs för att ditt ljus ska börja lysa igen? En touch av Jesus Kristus. Ett enda möte med Jesus Kristus. En liten stund med Jesus. Där han får läka ut det som gör ont. Där han får förlåta dig din synd som kanske är det som du upplever har släckt lågan. Eller vad det nu är. Sorgen du bär på. Smärtan i det inre. Orättvisorna som har drabbat dig. Eller vad det nu är. Vet, när vi kommer till Jesus och lämnar vår börda där, så tänds den där lågan igen. Det som är så häftigt är att man kan se ibland när det händer. Jag har sett det när jag har predikat. Jag har predikat ganska många gånger i mitt liv. Jag har sett det ibland när någon träffas av ett ord ifrån Gud. Och så kan man se nästan fysiskt hur det börjar lysa ögonen igen. Idag kan det vara du som får tillbaka glansen i blicken. Som liksom får tillbaka din andliga hållning. Därför att du får lägga din börda vid Jesu fötter. Och så lägger han sin hand på din skuldra. Och säger till dig, var inte rädd. Jag är med dig. Och sen säger han till dig, res dig nu och låt ditt ljus lysa för människorna. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Jesus, jag bara tackar dig för att du älskar din församling. Du älskar varje människa. Du älskar oss som är samlade här i ena kyrkan den här söndag morgonen. Här du vet att det finns de ibland som bara känner, med min låga, den här elden, den här passionen, den är inte riktigt där. Och alldeles oavsett vad det beror på, så vill du möta oss den här morgonen. På nytt sätta våra hjärtan i brand, på nytt tända hoppets låga, passionens ljus i vår blick. Ja, nu kommer vi inför dig. Vi lägger ner det som är vi och det som är vår börda och det som är det som plågar oss och synd som vi har begått. Allt vad det nu är, vi bara lägger allt det vid dina fötter. Så ber vi att du ska röra vid oss. Att du ska fylla oss. Så att vi har det där ljuset. Som folken behöver. Som vår stad behöver. Som våra skolor behöver. Som våra förskolor behöver. Som våra arbetsplatser behöver. Som våra äldreboenden behöver. Som våra bostadsområden behöver. Kom helige ande. Du kan låta Gud röra vid dig precis där du står just nu. Du får också, om du vill, ta dig bort till korset, så kommer det finnas människor där som vill be tillsammans med dig. Och i ena kyrkan är det aldrig någonsin en skam att be om hjälp i bön, utan det är den största förmån vi erbjuder, att du kan få hjälp att be. Och det finns inte en enda som undrar vad är det som har hänt i hans liv eller i hennes liv, utan vi är bara så glada om vi får vara med och betjäna dig, så att Jesus kan sätta dig fri att vara den som han har kallat dig att vara. Så du gör som du vill. Det är liksom ingen press på det, men kan möta Jesus exakt där du står. Och vill du att någon ska be tillsammans med dig, så går du bort till det hörnet vid korset, och så finns det människor som möter dig där. Gud välsigne dig.